Vi granskas med mer kritiska ögon. Men vi skulle bli duktigare på att faktiskt kanske när vi kom hem lägga oss på soffan eller bara ja, säga att this is good enough. Man kan ju alltid slipa på någonting i oändlighet.
Jag har förstått det för att jag hela tiden har känt, jag har hela tiden känt att jag inte har levererat så mycket egentligen. Mm. Men samtidigt, jag menar, jag fick jättebra betyg i skolan, jag jobbade samtidigt och jag pluggade parallellt på KTH på universitetet.
Jag fick en position och jag var tvungen att positionera mig och göra ett galant jobb. För att jag visste också att jag hade alla ögon på mig. För jag var en kvinna bland många andra. Men man hade det lite tuffare.
Med den kunskapen att så här ser det ut så kan man ju då gå in i ett rum på ett annat sätt än nu ska jag bevisa att jag också kan. Man kan gå in i ett rum med den profession som du har och redogöra för det du ska redogöra för.
Jo, men det kan ju vara till exempel att inte hela tiden förstärka att åh gud, du som alltid tänker på alla och du är så pålitlig och kan inte du göra det här som alltid är så duktig på det där. Jag lämnar inget utrymme för dig då att vara något annat än duktig och bäst i det. Och det här med vem som har ordnat fika och vem som har fixat och vem som har donat. Att ta ner det där, slappna av lite. Men om jag hela tiden förstärker och konfirmerar och bekräftar när du gör de där sakerna, då är jag faktiskt med i det.
Mm. Varmt välkommen till ännu ett sommaravsnitt av Fannys förebilder. Jag hoppas att du har en härlig semester. Jag har ju berättat att jag under sommaren kommer att släppa avsnitt där jag klippt ihop delar från olika gäster varje vecka på ett nytt tema. Den här veckan är fokus på att kvinnor ofta måste ge 200% för att lyckas. Vi måste göra dubbelt så mycket och vi döms hårdare för våra misslyckanden. Avsnittet är uppbyggt i två delar. Ni vet ju att ett av syftena med den här podden är att lyfta kvinnors historier för att alla ni som lyssnar ska känna att ni inte är ensamma. Men minst lika viktigt är det också att vi lär oss hur vi kan förhålla oss till alla historier och utmaningar som vi får lyssna till. Så först kommer ni få lyssna till tre kvinnor som berättar om sina upplevelser. Sen kommer två andra prata om hur vi kan tackla det. Först ut är Britt Hansson som är vd och koncernchef på OK Ekonomisk Förening. Faktiskt den första kvinnliga på 90 år. Så nu drar vi igång. Jag hoppas att det här avsnittet kan stärka dig och att du när du sen stänger av kommer att känna att du inte är ensam och att du är bra precis som du är.
Du sa tidigare att du liksom har velat göra ett bra jobb där det har varit. Ja. Att resultat har alltid varit något som har drivit dig.
Mm.
Har du någon gång upplevt att det inte har hjälpt dig att visa på resultat? Eller har det alltid liksom funkat?
Jag tror det faktiskt. Det har inte alltid funkat att du har känt kanske att du har fått utdelning just direkt på den aktiviteten eller det uppdraget. Men jag tror som helhet så har det funkat.
Mm.
Men visst har man känt sig förbesedd ett antal gånger. Och det jag har reflekterat över nu de här senaste åren, det är väl att man som tjej, till skillnad från killar, väldigt ofta måste bevisa, även fast du får en roll, så måste du bevisa, och det också har varit uttalat, att du måste bevisa att du duger.
Mm.
Och det är något sånt här som kan göra mig oerhört, ja, inte irriterad utan faktiskt nästan beklämd. Det var så när jag blev CFO. Det var även så nu när jag blev vd och koncernchef, om jag ska vara ärlig.
Mm.
På vilket sätt måste du? Inte den erfarenheten. Så att vi börjar med den här lönen. Vi börjar så vi ser att vi har gjort rätt val. Och det ser jag ju inte i tillsättningar av många män, att man ens uttalar det. till den som får rollen. Utan de facto tror man ju på den här personen. Man har ju gjort ett val. Och det tror jag tyvärr att vi tjejer, och det har jag varit med om när man har diskuterat, att just de kommentarerna kommer på ett annat sätt än när man pratar om en man som inte heller kanske har varit vd förut. Eller, för jag hade ju inte varit vd förut, så det kan jag skriva under. Eller CFO. Men jag hade gjort så mycket annat.
Varför valde man dig då, tror du?
Jo, någonstans så trodde man väl ändå att jag skulle kunna klara av det här. Och därför är ju kommentaren väldigt onödig. Men för mig är det ju också då att man... Det både blir den här lite knyta näven i fickan, så att det blir en eld att bevisa. Men den elden tror jag har ändå i mitt driv.
Men vad tror du att det beror på det här att liksom kvinnor måste bevisa att man duger?
Ja, det är så sorgligt. För den finns där, tyvärr. Och också att vi tyvärr lägger det oket på oss själva också. Mm. Mycket mer än vad killar gör. Mm. Jag har ju en son och en dotter. Och jag ser ju att han är mycket mer laid back än vad min dotter är. Och det kan jag också se när jag ser yngre medarbetare, killar och tjejer. Så tjejer är så ambitiösa och så levererar hög kvalitet och jättebra. Men ändå så saknas självförtroendet i många gånger. Och då tror jag man utstrålar det lite grann. Och då blir mottagaren osäker på att, vet Fanny verkligen vad hon pratar om nu? För du säger kanske, eller jag tror. Och det här är sådana omedvetna, både hur man pratar och vilket kroppsspråk man har. Som gör att, nej men jag vet, du brukar alltid göra bra rapporter. De är väl underbyggda och så vidare. Varför använder du de här orden? Medan sen kanske då killa på ett lättare sätt, det här är det. Och då blir det på något vis att den kommunikationen gör, det har även jag gått på. Att du känner dig tryggare som mottagare.
Men hur brukar du coacha dina kvinnliga anställda och sluta med det? Förstår, eller gör du det?
Det gör jag. Jag har ju haft dels inom jobbet, så att jag har coachat efter typ när de har gjort presentationer eller när det har varit i möten. Och jag brukar säga så här att om du har mig som coach eller mentor, så måste du också tåla att jag tar fram det som inte är bra. För många vill ju också bara höra det här som är bra. Och det ska man också få höra, absolut. Men jag kan väl se också, jag har blivit ganska hårt coachad genom åren. Haft danska vd:ar. Och de har gärna bara tagit, vilket inte heller är helt bra, bara tagit fram det som behöver utvecklas. Men det läste jag någonstans, att det är faktiskt det som skiljer, att gör skillnaden på killar och tjejer. Om man anställer två stycken samtidigt med precis samma kompetenser, kvalifikationer och så vidare, så är man gärna lite mer försiktig med oss tjejer.
För att man är rädd att vi inte kan ta kritik, eller? Men så försöker du inte tänka, eller?
Nej, med dina kvinnor? Jag försöker, utan se att någon har potentialen. Du ska ju inte knäcka någon, det är inte där det handlar.
Nej.
Utan tänk på det här nästa gång, gör så. Bam, bam, bam. Det där skulle du ha kanske lyft lite mer. Du ska inte försöka inte använda de där orden. Men just att, för att jag vill att den ska bli bättre. Och ser att den har möjlighet, eller hon har möjlighet att bli så fantastiskt bra. Och hon har alla kvalifikationer. Så hon behöver inte tvivla på sig själv. Det handlar ju om att bygga självförtroende.
Jag tror att det är så. För jag menar, kvinnor har ju en tendens att överarbeta. Har ju kommit upp här förut. Eller överarbeta, men vi gör liksom 140%. Medan liksom män och killar gör saker killräckligt på något sätt.
Ja, det där ordet tycker jag är så himla bra när det kom här. För det är så sant. Och jag kan ju bli arg på mig själv.
För du har själv gjort det, antar jag.
Massor. Massor. Och det här att man är tillgänglig och man är på tårna och man är på ett helt annat sätt. Men å andra sidan så är det ju tyvärr också att vi granskas med mer kritiska ögon. Men vi skulle bli duktigare på att faktiskt kanske när vi kom hem lägga oss på soffan eller bara säga att this is good enough. Man kan ju alltid slipa på någonting i oändlighet. Ja, vi skulle bli lite mer duktiga på att bli killräckliga. Absolut.
Ja, men precis.
Och det säger jag själv fortfarande. Jag kan bli jätteirriterad på mig själv att jag inte alltid är det.
Nej.
Nu kommer ni få lyssna till Tuva Palm som är känd som Sveriges techdrottning. Hon har alltid varit en högpresterande person och berättar här om hur hon på senare år insett att hon presterat mer än sina manliga kollegor. Slutsatsen är att om vi på riktigt ska bli jämställda måste du också kunna vara en medioker kvinna.
Men för du har ju jobbat väldigt, väldigt hårt, vet ju jag. Mm. Väldigt hårt, väldigt mycket mot USA. Haft nattliga samtal för att... Men har du någon gång liksom känt att du varit tvungen att jobba hårdare än dina manliga kollegor? För det är många kvinnor som upplever sig att de måste bevisa sig.
Vet du, jag har inte känt det, men jag har gjort det. Och där, jag hade en jäkligt bra chef som hette Henrik Ståhl under en period. Och han ringde upp mig. Då jobbade jag bara 75%.
Mm.
Men mina 75%, det var ju... Ja. De var ju liksom...
Mer än så.
Det var jag vet inte, men jag jobbade nog lite mer än 75%. Men jag jobbade ju skithårt.
Mm.
Och han ringde upp mig och så sa han. Han bara, du, jag vill veta exakt hur många timmar du lägger.
Mm.
Och då blev jag skitnervös och tänkte, gud, han tycker jag jobbar för lite. Och sen ringde han upp igen och så sa han, bara, du skulle återgå med dina timmar. Du har inte gjort det. Jag bara, men förlåt, det var så svårt att mäta. Liksom. När jobbar man, när jobbar man inte? Och så han var så bra, för han var så tuff och hård. Och så ändå, han bara, vet du vad? Jämfört med dina manliga kollegor, du gör mer än dem. Och du rapporterar mindre timmar. Så nu tänker jag sätta dig på 100 timmar. Jag bara, men jag vill inte jobba mer. Han bara, det sa jag inte. Jag sa att du jobbar redan mer än 100%. Så att du ska ha 100% i lön. Och jag hade aldrig vågat säga det. Därför att jag gick tidigare för att hämta på dagis. Och sen så jobbade jag ju på kvällarna såklart. Men jag hade inte någon koll på hur många timmar jag jobbade direkt. Så jag visste inte exakt. Men han kunde ju se det leveransen. Och då var det också så skönt att få det bekräftat.
Men det är en bra chef som såg dig och det du gjorde.
Mm.
Men är det kopplat liksom till dig som person? Att du är väldigt tävlingsinriktad och resultatinriktad? Eller är det för att du kände att du var tvungen att bevisa dig?
Jag kände nog inte att jag var tvungen att bevisa mig. Så kände jag att det var nog mer den här... Ja, tävlingsinriktad kan jag verkligen vara emellanåt. Men också... Jag blir liksom... Jag har alltid varit väldigt högpresterande.
Alltså get shit done liksom.
Ja, och det är så här, det har jag förstått först senare i livet att jag är det.
Mm.
Jag har förstått det för att jag hela tiden har känt... Jag har nog hela tiden känt att jag inte har levererat så mycket egentligen. Mm. Men samtidigt, jag menar... Jag fick jättebra betyg i skolan, jag jobbade samtidigt och jag pluggade parallellt på KTH på universitetet. Jag tog inte liksom supermycket poäng, jag tror jag tog liksom 20 poäng kanske bara, men så jobbade jag samtidigt. Så att jag har insett också med mina jobb, nu har jag haft mycket styrelse, mycket grejer vid sidan om och sådär. Och jag har insett att jag har haft en hög kapacitet. Och jag tror att det beror på att jag går in i saker väldigt, jag blir liksom, jag nördar ner mig på något sätt.
Du är en sån som liksom detalj nördar ner dig?
Ja,
eller?
Lite. Men ändå, ja, men nu har jag varit på så hög nivå. Då kan man inte heller bli helt nere i precis varandra detalj. Men lite grann. Och sen någonting att man liksom inte ger upp förrän man är klar och sådär. Och då var det var någon som sa till mig någon gång, också en sån här paneldebatt som då slog lite hål på mig faktiskt. För att när vi pratade om de här första åren i karriären, jag sa att liksom, jag tyckte inte att jag märkte av att jag var kvinna. Och så var det någon som sa så här, men var inte du liksom, om du hade varit kille så hade du varit en av de duktigaste.
Mm.
Alltså om du förstår, jag menar att jag var inte...
De sa det i en paneldebatt.
Nej, men det var en tjej som sa det, som ifrågasatte så här, men var, det blir ju orättvist att säga att det var så lätt att vara kvinna när du var en extremt duktig. Alltså jag har ju varit högpresterande hela tiden. Och ska det bli riktigt jämställd, då måste man ju också kunna vara en medioker kvinna. Ja. Det ska ju inte bara vara de här duktiga som tar sig fram. Och det fick jag en sån här tankeställning. Jag har inte riktigt sett det så. Men jag har ju alltid varit liksom högsta betyg och alltid... Man har ju olika liksom skills. Jag kan inte göra en tidsrapport där. Jag är ju helt handikappad. Så man har ju liksom olika saker som är duktig på.
Där är vi
på.
Ganska lika.
Ja, men alltså, jag hatar det. Jag är som en sån här elefant som bara försöker liksom... Men, och jätteslarvig på de grejerna. Men där tror jag att det är väldigt viktigt att... Ja, men just. Det var ju någon som sa att det blir jämställt först när vi har liksom... lika inkompetenta kvinnor i styrelser som det sitter män.
Nästa gäst är Sina Finjan som jobbat många år inom HR. Hon berättar om att hon jobbat väldigt hårt och ofta känt ansvaret att göra det för att hon vill bana väg för andra kvinnor.
Hur har du positionerat dig då, tror du, som kvinna? Och vad tror du att kvinnor generellt har för utmaning att positionera sig i arbetslivet?
det finns ju olika typer av utmaningar och det finns olika typer av svårigheter. Jag har ju alltid tänkt att jag ska kliva in här, jag har en uppgift, jag har ett ansvar och jag ska axla det. Sen kan jag inte liksom komma ifrån att som kvinna så måste man oftast överprestera. Mm. Och det har jag gjort ganska mycket. Det är att alltid vara förberedd, alltid ha koll på läget, inte missa en deadline. Ja, jobba faktiskt 8-9 helt enkelt. Och det har jag gjort.
Hur har det påverkat dig då?
Det har ju påverkat mig positivt i vissa fall och negativt i andra. Yrkesmässigt har det varit positivt. Frågar du om det privata så har det funnits stunder i mitt liv där jag har missat ganska mycket.
Som vadå?
Ja, jag har missat ganska mycket av privata tillställningar.
Mm.
Jag har inte kanske alltid prioriterat familj på grund av att det inte har gått och pusslat livet. Och kanske inte alltid kunnat vara närvarande i alla forum där jag vill vara. Mm. Just på grund av att jag jobbar ganska mycket och är väldigt, väldigt trött. Jag har haft väldigt tuffa arbetsdagar. Speciellt när man reser internationellt så är det väldigt mycket tid i flyg. Och så sitter man och jobbar och så är det liksom... Man kommer hem och så ska man försöka landa i det, packa upp. Du vet, och sen kanske du reser måndagen efter. Så jag har haft ganska hektiska arbetsförhållanden.
Men det du säger nu, det är alltså att du har behövt jobba mycket hårdare för att du är kvinna och jobbar så här mycket. Alltså att du har överpresterat.
Ja.
Vad är risken med det? Eller förstår du vad jag menar?
Det är att gå in i väggen. Ja. Det är att brinner man för sin sak som ung kvinna... Och som är medveten så måste man ständigt jobba med att se till att man inte brinner upp.
Mm.
Och det är ju genom att våga gå på terapi, prata ut om det och likväl inte vara hård mot sig själv.
Men är det inte farligt att hamna i den fällan då att man måste överprestera för att man är kvinna och att du gör det liksom?
Absolut. Men det är ju farligt att göra det när du inte är medveten om det. Och det är mindre farligt kanske när du är medveten och kan göra förändringar. Som till exempel mitt arbete idag kan jag bestämma. Om jag känner att jag har jobbat jättemycket så kan jag ta ledigt. Eller så kan jag jobba hemifrån. Jag kan reglera mitt arbete på ett helt annat sätt. Och jag har mer fokus och kontroll över min tid.
Mm.
På ett sätt som jag inte hade innan. Innan ville jag bara vara duktig. Mm. Jag ville vara bra. Jag fick en position och jag var tvungen att positionera mig och göra ett galant jobb. För att jag visste också att jag hade alla ögon på mig. För jag var en kvinna bland många andra män. Man hade det lite tuffare.
Och det här är ju intressant. För att det är ju många som säger det, att man visar på resultat.
Mm.
Och att kvinnor kanske måste visa på ett bättre resultat än män.
Mm.
Men... vi kan ju inte heller sitta och tipsa kvinnor om att ni ska liksom jobba 10 gånger hårdare och gå in i... Eller förstår jag mer för alla?
Absolut.
Alla är ju inte kanske medvetna, eller förstår att man kanske inte uppfattar.
Jag förstår hur du menar. Jag vill absolut inte tipsa tjejer att jobba hårt och hårdare med andra ord och inte liksom gå in i väggen. Det är inte det. Men det är ju min resa. Och jag har gjort det. Jag har inte gått in i väggen, men jag har jobbat hårt. För jag har också positionerat mig i roller där det har krävts att jag skulle jobba hårt. Jag säger inte att mina manliga chefskollegor inte jobbade hårt. De jobbade också väldigt hårt.
Mm.
Men jag hade en annan press på mig. Jag var en kvinna. Jag hade en baktanke med att nu har jag fått kliva in här. Nu har jag fått ena foten in i styrelserummet. Jag ska inte vara den enda kvinnan. Så jag har förväntningar på mig själv att göra så bra så att jag kan öppna dörren och släppa in andra kvinnor. Så att det inte bara blir en kvinna i det här rummet.
Mm.
Och då har jag känt ett ansvar att jag ska vara påläst, stenkoll på läget och faktiskt väldigt duktig i det jag gör. För att ändra den här bilden. För det var inte så att alla i styrelserummet välkomnade min närvaro.
Hur märkte du det? För det var inte bara press du satte på dig själv. Det kom utifrån också.
Absolut.
Det måste ju komma ifrån en känsla.
Ja.
Att jag måste ju göra det här på grund av någonting som har hänt. Kan du liksom... komma på vad det var som gjorde att du fick den känslan att du måste...
Ja, det kunde vara liksom det här att vi har ett möte, sen tar vi en break. Och så grupperar sig alla män och så står jag helt ensam. Har ingen att prata med. En sån enkel grej. Man säger inte mycket, men man gör det med kroppen. Man visar det i en exkludering utan att exkludera det verbalt. Likväl kunde det vara, jag tycker golf är supertråkigt.
Mm.
För det är väldigt rastlöst för mig. Jag blir uttråkad. Alla i ledningsgruppen höll på med golf. Gjorde inte jag det så då var jag ännu mer exkluderad. Vi hade inte så mycket gemensamt.
Nej.
Det gjorde också lite så här att gick vi ut på middag så avrundade jag tidigare för att vi hade inget trevligt samtalsämne.
Nej.
Det handlade om hockey och det handlade om fotboll. Även om man hade välkomnat in dig i en yrkesroll. Du var inte välkommen i gruppen. Man var inte intresserad av vem du är. Jag hade två val. Antingen börja golfa för att han var en i gänget. Eller faktiskt fortsätta göra ett bra jobb.
Mm.
Och få glänsa med mitt jobb. Som är i slutändan det som är det viktigaste.
Vad fick du för reaktioner när du glänste med ditt jobb då?
Jag fick lite blandade reaktioner. Men jag blev faktiskt konstigt nog väldigt, väldigt, väldigt uppskattad. Jag blev en viktig aktör. Jag blev väldigt chockad när vd:n vände sig till mig. Mm. Hade ett helt möte och vände sig till mig. Messina, vad tycker du?
Mm.
För jag vet ju att du kommer säga vad du tycker. Och det brukar oftast vara genomtänkt. Så kan du ge mig en rapport? Självklart var det ju en liten pinch till de andra herrarna i rummet. Men det gjorde också att jag fick vara bra på det jag är bra på. Och jag fick också förtroende. Jag värdesatte det mer än kanske prata om golf eller fotboll.
Ja, det är klart. Jag ser ju två risker med det här. Men en av dem, det har vi ju pratat om, att uppmuntra kvinnor till att jobba hårt. Den andra är ju att du får känslan av att du måste representera hela det kvinnliga könet.
Mm.
För det är lite det du säger. Alltså att du kommer in i ett styrelserum och du märker att du blir utesluten.
Mm.
Därför måste ju du göra ett extra bra jobb för att bevisa att kvinnor kan på något sätt.
Och det handlar ju också om vilken kontext du kliver in i.
Mm.
Vissa kontexter kan jag känna så här, nej, det här är inte min sak att göra. Jag släpper den. Någon annan får fånga bollen. I just den kontexten så var det viktigt för mig att förklara, kanske inte verbalt förklara, att det är okej att vara kvinna.
Mm.
Utan göra det genom att glänsa. Sen i efterhand så självklart har jag ju liksom reflekterat och tänkt efter att gud vad jag jobbade stenhårt under den här tiden. Varför gjorde jag det egentligen?
Mm.
Vad handlade det om? Men det landade i att jag hade ett mål. Och jag tror att jag har känt ganska stort ansvar för kvinnokampen i ganska tidig ålder. Tittar man tillbaka redan när jag var 15-16 år, så ser man att den här rörelsen har funnits i min kropp.
Okej, så nu har vi fått höra tre starka berättelser om vilket krav som ställs på kvinnors prestationer. Minst lika viktigt är att vi förstår varför de här kraven ställs. Därför ska ni nu få lyssna till en del ur avsnittet med Gudrun Schyman, där hon berättar om strukturer och makt och hur medvetenhet om just det gör att vi kan frigöra oss från tanken på att det beror på oss som individer.
Det här som du sa innan nu, som var en till punkt när jag kommer till jämställdhet från riksdagen och sådär, att tjejer har bättre betyg och mår sämre.
Ja.
För det här är något man ser också, tycker jag, i arbetslivet generellt. Tjejer är, och det har du själv också sagt, att tjejer måste vara dubbelt så duktiga som män.
Ja.
Jämt.
Ja. Dubbelt så duktiga och får bara göra hälften så många fel.
Vad beror det på att man dömer kvinnor hårdare så för personligt? Att liksom det är mer ett större misslyckande och samma att man...
För att det krockar med normen.
Ja.
Den här könsmaktsordningen eller idén, genuskontraktet eller normbildningen utifrån kön.
Det här pratar mycket om maktstrukturer och lika löner, och det finns ju många siffror hur man mäter jämställdhet och vad är jämställdhet. Men anledningen att jag har startat den här podden, det är att jag som kvinna möter ju jättemycket utmaningar just för att jag är kvinna. Hur man positionerar sig som kvinna i arbetslivet och så vidare. Mm. Hur ser du på dem?
Jo, men du är ju född i ett samhälle som fortfarande är organiserat utifrån en patriarkal idé.
Mm.
Och den idén är ju att vi är så olika när vi är kvinnor respektive män. Och det ska synliggöras och tydliggöras från vaggan till graven, från början till slut. Och det syns också på alla arenor.
Mm.
Både i de intima och de samhälleliga och de internationella.
Mm.
Och det handlar ju om att vi blir ju väldigt olika bemött.
Mm. På vilket sätt skulle du säga att vi blir olika bemötta som kvinnor och män?
Det börjar ju redan i, förstår du, när, jag vet inte, har du barn?
Nej.
Nej, du kommer att få se det att när du, om du vill du ha barn.
Mm, absolut, ja, någon gång.
Ja, och när du har det och det syns så kommer folk att fråga dig, vad önskar du dig?
Mm.
Och då är det ju inte så att du önskar dig någon ny bil, det är inte det som finns där, utan det handlar om kön.
Mm.
Och så börjar vi associera. Kanske du vill som förälder få reda på vad det är för kön. Bara för att du ska veta hur du ska inreda.
Mm.
Eller vilka grejer du ska köpa. För att det är olika. Vi har en besatthet av att det är olika utifrån kön.
Mm.
Trots att all forskning visar att vi är mycket mer olika som individer. Än vad vi är utifrån kön.
Mm.
Men det här är ju en grundtanke.
Precis.
Som också handlar om att det är mannen som är människan och kvinnan är komplementet.
Ja.
Och den här grundtanken är ju det som har styrt och som styr samhällets organisering.
Mm.
Och som dessutom då förklarar att det är att män är mer värda.
Mm.
Utifrån den här idén om att kvinnor är komplement.
Mm.
Och det här lägger ju då den maktstruktur som vi kallar för könsmaktsordning eller genuskontrakt eller vad vi kallar det för. Det går ju igen överallt. Mm. Och i oss själva, eftersom vi är födda in i detta och lever i detta. Att då är det liksom lilla gumman och då är utgångsläget att du egentligen inte kan.
Nej, precis.
Men att de som sitter där som är män, de kan ju det här redan egentligen. Så att det, vi, alltså, om vi har tänkt oss att vi ska behandlas lika, om vi strävar utifrån det här genuskontraktet, om vi accepterar det genuskontraktet, då är vi ju som kvinnor inne i en ständig bevisning.
Mm.
Eller hur?
Absolut.
Och det tror inte jag man ska hålla på med.
Hur hade du hanterat det då?
För jag tror att man ska ta den platsen som man tycker att man har. Alltså, men det handlar ju då om att ha den medvetenheten som gör att du kan befria dig ifrån idén om att du ska bevisa någonting.
Mm.
Då måste du ha skjutit den idén i sank.
Ja.
Genom din egen kunskap och din egen medvetenhet om strukturer.
Mm.
Som ju visar att det här handlar ju inte om dig som person. Utan Nej. Det här är ju någon idé som finns i föreställningarna hos de som är i det här rummet. Och är det majoritet män så har de den föreställningen att kvinnor kan nog vara trevligt att ha med, men de kanske inte kan. Och det behöver ju inte vara av elakhet, utan de är ju också formade utav det här genuskontraktet. Och om du då ska ta dig loss ifrån den här idén om att du ska bevisa någonting, så måste du göra det först.
Mm. Så, och det, hur gör man det
krävs,
då?
Nej, men det krävs ju en kunskap.
Ja.
Det här, alltså det här, det jag pratar om som handlar om makt, det här, det är ju en struktur.
Mm, precis.
Eller hur? Vi höjer ju blicken från individen. Och vi tittar inte på dig och din kompis, utan vi tittar på maktstrukturer i samhället. Mm. Och strukturella problem, som det ju här handlar om, måste vi ändra med strukturella åtgärder. Och det är ju lagstiftning och politiska reformer och så. Med den kunskapen att så här ser det ut, så kan man ju då gå in i ett rum på ett annat sätt än nu ska jag bevisa att jag också kan. Man kan gå in i ett rum med den profession som du har.
Mm.
Och redogöra för det du ska redogöra för. Jag kan känna så här, jag blir lite så här, ja, men det här är inte ett område för tyckande liksom, och kännande, utan det här är ett faktaområde.
Ja.
Och det, man måste ha fakta och kunskap som bas.
Såklart.
För att kunna förstå vad det är som händer när jag blir utsatt som individ. Varför säger de så där?
Mm.
Varför har de den där attityden? Varför sa han lilla gumman här plötsligt?
Mm.
Så om man har den här kunskapen och medvetenheten då om att det handlar inte om mig. Då kan man ju säga till honom så här, hörru du lilla gubben, vad menade du med det?
Ja.
Då kan man ju vara kaxig tillbaka. Det här med att när man blir osynliggjord och förminskad, då kan man blåsa upp sig och synliggöra genom att ställa motfrågor. Vad menar du då när du säger så?
Med all den kunskap som Gudrun delar kan vi också prata om hur vi kan förhålla oss till den. Att på individnivå jobba med att hantera prestationsångest och höga krav på oss själva. Och vilket avsnitt är bättre att lägga in här än det med Elisabeth Kylenstierna om att vara good enough?
Och sen tänker jag i det här hur vi bekräftar varandra. För det är ju en jätteviktig sak när det handlar om det vi pratar om idag. Om vi bekräftar varandra i alla de här extra ansträngningarna som alla gör hela tiden, då pushas ju det bara uppåt. Då måste vi göra mer och mer och mer och mer hela tiden. Mm. Det blir som liksom Mickan i Solsidan som så här, tävlar med sina polare om vem som har gjort svårast barnmat och har liksom, du vet, allt det där. Att istället bekräfta och uppmärksamma andra beteenden, tänker jag.
En typ av beteenden skulle det vara?
Jo, men det kan ju vara till exempel att inte hela tiden förstärka att gud, du som alltid tänker på alla och du är så pålitlig och kan inte du göra det här som alltid är så duktig på det där. Jag lämnar inget utrymme för dig då att vara något annat än duktig och bäst i det. Och det här med vem som har ordnat fika och vem som har fixat och vem som har donat. Att ta ner det där, slappna av lite. Men om jag hela tiden förstärker och konfirmerar och bekräftar när du gör de där sakerna, då är jag faktiskt med i det.
Mm.
Det är som att bjuda någon som försöker bli av med ett alkoholbeteende på ett glas vin. Men ta här lite.
Va? Ja.
Det är liksom lite samma sak.
Mm. Så det är lite vad vi uppmuntrar för typer av beteenden.
Ja.
Jag tänker, det kommer ju upp ganska ofta i den här podden att de här kvinnorna som jag intervjuar, de har ju ofta gjort... De är ju högpresterande.
Ja.
Och många upplever ju att de behöver göra 200%.
Ja.
Istället för något som brukar användas här, killräckligt, det ordet.
Ja, det har jag aldrig hört.
Det har
jag aldrig
hört.
Bra ord, killräckligt.
Ja, men det är jättebra för att män kan ju generellt winga lite mer.
Ja.
Framförallt i näringslivet. Ja. Medan kvinnor alltid måste vara.
Ja.
Och det här är något vi hela tiden upprätthåller. På grund av strukturer och normer.
Ja.
Att vi alltid gör saker så jäkla bra.
Ja.
Och som, på något sätt så måste vi göra det för att nå fram. Förstår du?
Ja.
Det blir ju som också en paradox hela tiden. Att vi upprätthåller det som är dåligt. Som gör att många kvinnor har höga krav på sig själva. Och måste vara den här duktiga flickan som vi pratar om. Hur sänker vi kraven på oss själva? Alltså vilken inställning ska vi ha till prestation liksom?
Ja, men jag tänker att män har, eller ja...
Man får generalisera lite.
Ja, man får generalisera. Har jättemycket att lära av kvinnor, men kvinnor har faktiskt massor att lära av män också. Ibland tycker jag att kvinnor kan sätta sig själv lite på pedestal i att vi gör allt så jävla bra och männen är lite halvdåliga och vi, liksom, de har så mycket som vi ligger före i. Men vi har saker vi kan lära av dem också. Och om det nu är så tydligt då, killräckligt, men ta det och härma.
Mm.
Gör det då. Och jag menar, det gäller ju varje kvinna i varje situation.
Mm.
Så det gäller ju att om jag får en förfrågan om ett uppdrag, och jag vet att det är andra män också som har fått den här, det står mellan någon av oss som ska göra det här, då är det ju upp till mig hur jag beter mig i det. Och jag lutar mig väldigt mycket mot min kompetens. Jag vet vad jag kan och jag vet att jag kan leverera. Och jag är ju då i så fall ganska killig i det. För jag måste inte hålla på och skriva 13 sidor om alla saker jag kan. Utan jag tänker att de får förlita sig på det. Men jag tänker att det handlar om varje person i varje tillfälle. Att man måste ha koll på sig själv. Man måste vara medveten om, när håller jag på med det där nu? När gör jag det där? Att ställa de här kraven. Vad är det de faktiskt har frågat om här när jag ska söka ett jobb? Eller vad det nu handlar om för något? Vad är det de har frågat efter? Ja, de har frågat om det där. Ja, ja. Men resten får väl vara lite... Äsch, det löser sig.
Lite halvdant eller killräckligt, som vi säger.
Lite killräckligt. Och jag tror att mycket av det här kommer när man... i grunden faktiskt tycker om vem man är. Vi vet ju också att kompetens är en sak. Ja, absolut. Vi vill gå till en tandläkare som har en tandläkarutbildning. Inte som bara tycker det är så härligt med tänder. Liksom, det räcker ju inte. Mm. Utan vi vill kanske använda någon som har en kompetens. Men utöver det så är det ju otroligt viktigt vad det här är för person.
Mm.
Och om jag har en tillit till att men jag är en rätt skön typ. Då löser det sig liksom.
Ja, då är vi tillbaka i det som vi har pratat om innan. Att liksom grunda i sig själv och alla sina relationer och vem man är. Och självkännedom och självledarskap.
Ja, och då finns det något så otroligt fint som jag absolut inte kunde eller förstod då. Nej. Som jag kan och förstår idag. Och det är att alla relationer som jag har, det vill säga varenda människa jag möter, både långa relationer som jag har haft när du och jag sitter här, när jag kliver på en buss och säger hej till en busschaufför, en ny människa på jobbet, alla människor jag möter, så har jag 100% ansvar för min del i den relationen. Så även om du skulle bete dig på något sätt mot mig, så har ju jag hela tiden ett ansvar för vad jag gör. Hur reagerar jag? Vad gör jag med det där som du håller på med? Jag tänker att gå tillbaka till sig själv och kika på vad kan jag göra i det här? Mm. Hur har jag det med mig själv och andra och vad skulle jag kunna göra åt det? Sen är det ju så att jag tror att 98% av alla de här sakerna handlar om kvinnors egen press på sig själv. Förväntningar på sig själv, krav på sig själv och så ordet borde. Jag borde klara av, vad gör de andra? Jag borde också kunna. Borde hit och borde dit. Och det är väldigt osexigt egentligen, hela det här sättet att förhålla sig till sig själv.
Och det grundar sig mycket i strukturer och normer, så ja, är det ju. Men vad som förväntas.
Ja, och det går ju att bryta. Jag kommer aldrig glömma första gången jag sa ifrån kring någon sån här aktivitet där föräldrar skulle samlas in pengar och så skulle det göras något med barnen och då så skulle man sälja någon grej och jag sa nej, vi kommer inte göra det. Hur mycket ska vi sätta in? Alltså jag tycker det är jättekul att de ska åka på den där saken och jag förstår att man behöver samla pengar. Mm. Hur mycket pengar handlar det om? För jag kommer inte sälja de här tulpanerna eller strumporna eller nej. Så. Jag gör inte det.
Nej.
Ja, tänk om alla skulle säga så. Ja, då skulle alla kunna istället ta sovmorgon den här lördagen och sätta in den där pengen som det ändå kommer att bli.
Ja.
Är du med på vägen däremellan? Ja. Vilken onödig omväg. Men det var ju ett protesterande.
Folk blev sura på det.
Ja, blev sura. Då fick de
såklart,
det.
För att du bröt.
Ja, jag bröt. Och jag gillar att bryta mot normer som känns unkna, omoderna, trista, luktar illa. Jag tycker det är jättekul att bryta mot sånt. Jag tycker det är jättekul att komma in i ett rum och prata om elefanten som ingen pratar om.
Men du har ju sagt att det blir ju sällan bra när man kämpar för hårt också.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Hur inser man att man kämpar för hårt då?
Ja, tyvärr så blir man ju ofta sjuk. Alltså kroppen tar ju stryk, för den orkar inte hur länge som helst. Och det då kan ju se ut på lite olika sätt. Några kan ha ont i magen och andra kan ha spänningshuvudvärk och migrän. Och några kan inte sova på nätterna, ligger med bettskena och försöker undvika och bita sönder käkarna. Och folk tappar minnet och jag menar, det är ju, alltså, ja, det finns ju alla möjliga olika symptom.
Mm.
För när jag tror att när vi mentalt inte lyssnar, så då kommer det fysiska istället. Mm. Då får vi ta, och det, så var det ju med min kropp också. Jag hade ju gått med en magåkomma som jag borde ha opererat ett år tidigare.
Mm.
Så till slut så var det väl bara så här, nu bryter vi ner henne och lägger henne på marken så du får komma en ambulans och så får vi åka in med henne till akuten så hon får bli opererad. Ja. Då kommer hon ligga still i alla fall när hon är nedsövt. Men det är ju alltid så här, varje minut som jag har fokus på hur andra ska uppfatta mig och vad de ska tycka om mig. Och är det bra nu? Tycker ni om mig nu? Får jag vara med och leka nu? Och blir det här bra kläder? Och låter det här bra nu? Och har jag varit tillräckligt si eller så? Och bla 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 och massa saker som jag har hittat på att jag måste vara. Så jobbar jag ju inte med att stärka upp den här grunden.
Nej.
För varje minut, och det betyder inte att man ska bli ointresserad av andra människor. Absolut inte. Jag upplever att jag på riktigt kan bry mig om andra människor idag. Jag har ju liksom gjort det förut också, men det har ju också varit viktigt för mig, har jag ju förstått sen, att få bekräftelsen. För gud, att du blir, vad bra det här blev. Wow. Mm. Wow, du är så trevlig och snäll och schysst och wow, vad du ställer upp. Och wow, wow, wow. Idag är skillnaden att jag kan göra de här sakerna utan att någon behöver veta att det var jag. Det är liksom inte det som är det viktiga. Och jag kan verkligen genuint säga det.
Mm. Men hur mycket hänger det här ihop med perfektionism och så här? För det är också något jag vill prata om.
Ja.
Perfektionism tror jag att många lider av.
Ja, oja.
Ja.
Det måste vara på ett visst sätt.
Rädslan för att misslyckas.
Liksom. Rädslan för att misslyckas.
Mm.
Vilket gör att jag ju då kanske också begränsa mig själv i vad jag faktiskt kan lyckas med, om jag törs. Jag tror ju att det är så här, att det mesta av perfektionism och prestationsångest och kontrollbehov och alla de här kletiga sakerna blir lite mindre, minskar lite grann, krymper lite när vi börjar prata om det. Bara genom att säga att jag är lite stressad nu för att jag är lite rädd för att misslyckas. Tycker att det verkar lite jobbigt och läskigt. Bara det. Alltså de flesta rädslor och såna här saker som begränsar oss, de minskar ju när vi pratar om det. Det är liksom större på insidan när jag bär själv än på utsidan när jag får prata om det. Och folk som håller på med långa presentationer, åh gud, det måste vara så perfekt och jag måste ha 412 000 sidor och grejer och planera. Och... Nej! Strunta bara i det. Gå dit! Det räcker att du är där du själv. Och det är också ibland så frågar vi, åh gud, det måste ligga mycket förberedelse bakom. Nej! Det gör det inte. För jag har ju mina kompetenser. Jag har utbildningar inom de här områdena, vilket borde betyda att jag kan något om det. Och så har jag ju mig själv. Och mig litar jag på. Det löser sig. Liksom. Och om det inte löser sig, då kan jag väl säga det då. Nu blev det lite jobbigt. Liksom. Det är också som till exempel att i de flesta grupper som jag arbetar med, där det finns både kvinnor och män, så är det ju männen som pratar längre, tar mer utrymme, upprepar samma saker, det vill säga det kommer inget nytt när de pratar ibland. Medan kvinnan tar en liten stund på slut. Nej, nej, börja du. Det är så många situationer där vi kan göra små förändringar.
Mm.
Och när jag träffar en sån grupp då belyser jag de här sakerna. Att nej, säg inte nu att du ska vara sist. Var först nu och prata hur länge du vill.
Mm.
Och jag har några punkter kvar här. Ta dem också då.
Ja.
Förstår du? Så här.
Ja.
Och så tror jag vi skulle kunna hjälpa varandra mycket mer. Sen tänker jag på en sak i det här, när vi pratar om de här sakerna, prestationsångest, kontrollbehov, perfektionism, höga krav, dåligt samvete, aldrig tro att man räcker till, vem har bestämt vad som är tillräckligt, liksom. Låg självkänsla, den här tron att alla tycker en massa saker om mig och allt det där. Jag tror att när man ska göra en förändring så måste man göra det ganska extremt. I vissa saker så kan man, i vissa förändringar så kan man ta små steg. Jag ändrar lite nu och så ändrar jag lite nu och så ändrar jag lite nu. I vissa andra saker behöver man göra rätt extrema, liksom kasta om för att det måste kännas som en förändring från början. Och då tänker jag så här, tänk om alla som lyssnar på det här och som känner igen sig i de där sakerna som jag sa nu, bara bestämde sig för att fan vad omodernt
det är. Nu tänker jag om.
Nu tänker jag bli en modern människa som rår om mig själv. Om jag skulle landa på jordklotet nu så skulle jag vilja landa i den här människan och bli liksom den här, fast i den nya versionen. Och nu bestämmer jag mig för att jag vill inte vara omodern och trycka ner mig själv längre. Utan jag börjar idag, nu, efter att jag har lyssnat på det här. Och så varenda gång det dyker upp en tanke om att jag inte är tillräckligt bra. Eller jag kommer nog att misslyckas. Jag kommer inte få det där jobbet. Alla såg vad jag gjorde. Ba, 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 ba. Så bara...
Tryck
en stor, fet hand och gärna ett ljud också.
Ja.
Så... Håll käften och gå och stäng in dig någonstans. Jag vill inte höra vad du säger. Sen vet vi ju att någonstans måste jag ha lite självkritik också. Annars så skulle jag liksom... Åh, där inne i den mörka gränden står någon med en köttyxa i handen. Men han är nog bara snäll. Alltså det måste ju finnas någon självkritik också.
Ja, såklart.
Men jag menar, har man haft så här mycket så kommer det... Den dosen kommer jag nog ha kvar i alla fall. Men tänk om vi bara skulle så här... Vi går inte att vänta på några saker. Vi håller inte på, behöver inte gå på några kurser. Man behöver inte gå på terapi. Man behöver inte läsa böcker. Man behöver inte göra någonting. Jag bara bestämmer mig. Jag är trött på det där. Jag är trött på det där. Jag vill vara en modern människa som bryr mig om mig själv. Som sätter mina egna gränser. Som tror på mig själv. Som känner att tyngden är inte andras åsikter. Tyngden är i mina fötter. Där står jag. Och att jag, även om jag inte kanske finner mig i stunden när någon kommer med en kommentar, så kan jag komma efteråt och säga, du, vad var det du sa förut förresten? Det lät ju jättekonstigt det där. Jag blev faktiskt lite ledsen, märkte jag. Tänkte bara tala om det för dig. Så jag tänkte att det kanske så här, finns ett litet filter nästa gång. Innan det kommer ut ur munnen.
Ja.
Och med det var det här temaavsnittet slut. Jag hoppas verkligen att du kan stänga av nu med en känsla av att du inte är ensam och att du är bra precis som du är. Och glöm inte att prata med människor omkring dig om det här. Lyft upp det på bordet och var öppen med att du ibland känner prestationsångest. Vi kan lära oss så mycket av att dela våra historier med varandra. Jag hoppas du får en fin vecka. Och så hörs vi på onsdag igen.